Hej och välkomna till Ted och Kai podd nummer 11, eller som jag också brukar säga, Danfri Danpodd.
Oj, det där var, vet du, när jag var liten och gick på såna här stamningskurser, så då skulle man ju lära sig olika såna här ramsor.
Var det då Danfri Danpodd?
Nej, men det skulle vara en utmärkt ramsa, för det är svårt och det är så här snabbt och rytmiskt och så här. Mm. Så då skulle man kunna öva till exempel NNT, som är en sån här metod, normala nedsaktade talrörelser. Mm. Och då skulle man kunna säga då Danfri Danpodd.
Så då var det liksom på telefonsexläger, låter ju det där som.
Vad har du ringt till för telefonsexläger?
Ja, men, nej, men det låter ju så. Du har ringt till Dan för ett telefonsex.
Det handlar om att öva, alltså vi var barn och vi övade oss i att hantera vår stamning.
Mm, jag har ju gått stamningskurser, så jag förstår ju det där. Jag är bekant med teorin. Mm. I det.
Men ändå så tyckte du att det lät så roligt att du måste ta ett telefonsexkämp.
Därför jobbar jag inte som talterapeut idag.
Utan som komiker. Vi tackar ödet för detta val.
Ja.
Men Ted, det är 2 dagar före jul, är allting fixat och du har alla presenter och alla sprit inhandlad.
Alla sprit är inhandlad. Nej, jag ger inte så mycket presenter i år.
Du köpte bara sprit alltså?
Ja, bara sprit, men sen är det också det här, det är ju det här barnet.
Ja, no, det måste ju vara som supergraviditet hos er. Alltså hon är enorm, Janika, förstår jag. Och när som helst kan det hända.
Och det är ju lite som ett paket det, som vi ger åt alla våra nära och kära.
Ja, men ni vet ju vad det är, det är ju inte tråkigt. Det är ju ett barn.
Ja, men jag vet ju inte om det är en flicka eller pojke.
Ja, men... Okej, okay. Så det är som att okej, okay, ni kommer att få en stereo, men vi vet inte om det är grön eller silver.
Så är det. Det är intressant att du jämför med ett kommande band till en stereo. Nej, men jag att det ska på något sätt vara lika värde. Vem ska ens ge en stereo åt någon idag?
När jag var lite så var det min drömjulklapp, en stereo som jag inte fick. Men ja, jag hoppas ju att ni får er stereo.
Ja, den är ju på kommande. Alltså, ja. Det är ju det.
Men att är det så här att om man liksom rör i henne nu med ett finger så genast sätts förlossningen igång?
Ja, no, det är ju det som jag är rädd. Och jag är ju livrädd fortfarande att stereon ska komma på julafton. För jag vill ju inte. Jag tycker att det är otroligt tragiskt om man ska ha födelsedag på julafton. För då är både födelsedag och julafton förstörd.
Mm. Det var ju en sån här Jesus som föddes då.
Ja.
Så att nu hade ju blivit bra människor av dem, ja, som föds på julafton också.
Hade du någon på din klass som hade samma födelsedag?
Min väns lillebror, men han var inte min klass, men jag.
Nej, och det var ju alltid lite, jag menar, för födelsedagen, det är din dag. Det är du som allting kretsar kring. Ja. Och redan att dela tillsammans med någon klasskompis eller någonting är otroligt jobbigt. Så tänk att dela födelsedag med Jesus Kristus.
Ja. Jobbigt. Men ja. Sen har jag en kusin som är född på skottdagen. Och det är ju ännu värre. För då är det som att så när den, ska man
din kusin är typ 6 år ännu då.
Ja, exakt. Så här är det ju. Men jag tycker ju att det här, när det börjar närma sig slutet på året, så då är det ju ofta att man börjar summera året som har gått. Och man ser tillbaka så att nå, hur blev det nu då? Det här 2015. Och jag antar att ditt år har vi ju redan pratat om. För det här säkert bara kretsar kring den här graviditeten.
Hela året.
Så rätt så ändå, alltså händelserikt men ganska tråkigt år för de som inte är inblandade, eller va?
Ja, nu på ett sätt kan man se det så, ja.
Ja, jag menar, jag har ju rest och jag har ju...
Men det är ju också tråkigt, och, det är ju tråkigt, och, dina resor så kretsar ju bara kring dig.
Jo, men att jag kan prata om de här sakerna, att jag har ju upplevt saker.
Så du sprider avundsjuka och ångest åt sådana som inte har rest?
Nej, men när vi nu pratar om att, när vi nu jobbar med att berätta historier, så har ju jag anekdoter, medan du har...
Baby-googlingar.
Ja, och jag menar ingen värdering i det här nu.
Nej.
Bara
bra att du sa.
Bara att mitt år har varit häftigare än ditt.
Ja.
Och det som jag kommer att tänka på mycket med det här året så är alla skolbesök som jag har gjort. Jag gör annars ganska mycket så här att jag åker omkring och pratar med skolelever om skrivande, om mina böcker. Och nu när jag råkar ha en ny bok i år så har det varit extra mycket sånt. Så jag har varit överallt, ska jag säga. Och något av det roligaste och också mest spännande med skolbesök, ofta är man ju i någon sorts jumpasal då, så är hela skolan samlad och sen ska man prata och sen efteråt så är det frågestund. Och elever har ju andra sorts frågor än journalister.
För oftast,
när man,
ja.
Ja, för när man blir intervjuad så är det ju ofta då någon som är van att intervjua, som vet hur man ska ställa frågor, vad som är så att säga okej att fråga. Och, de har takt och ton.
Ja. Och det är ju inte så där att om det är någon stiftelse som skattefuskar så skickar man ju inte Kevin från årskurs 3, utan då skickar man ju Staffan Brun.
Precis. Jag gillar nog det här, alltså det här spontaniteten i att jag inte vet vad de ska fråga. Mm. Men ibland så möter man ju frågor som man önskar att man skulle ha fått höra på förhand nu.
Mm.
För att man står där och man har ungefär 10 sekunder på sig att hitta ett svar. Och helst ska det vara något intressant och så ska det vara ju vara sant också.
Och man vill ju vara en bra förebild.
Ja, och så helst får det ju vara lite roligt kanske också om det är en sån fråga. Mm. Om man är liksom, alla stirrar på en och det är väldigt, väldigt bråttom.
Mm.
Så jag har skrivit upp några av de svåraste eller mest intressanta frågor som jag har fått under året.
Okay.
Och tänkt om vi tillsammans skulle kunna liksom, jag menar du är ju komiker.
Mm.
Och så här. Och jag tänkte så här att du skulle kunna kanske ge ett roligare svar än vad jag gav.
Att jag försöker hjälpa dig helt enkelt bara. Så att du är roligare nästa år.
Ja, faktiskt, ja. Mm. Och så här, och så att vi kanske som får också ge lyssnarna en inblick i att vi tänker på olika sätt, kanske.
Mm. Och hur dagens kids tänker idag.
Det också. Nå, den här första frågan är i och för sig rätt så riktad till mig just. Mm. Men nu måste du då föreställa dig att du står då inför den här skolan, ja, och det är bråttom.
Jag försöker sätta mig in i att vara dig då.
Mm. Okay. Och så är det då en som räcker upp handen och ställer den här frågan. Är det svårare att stamma eller vara bög?
Ja, en svår fråga.
Ja. Nu har du redan, nu snart måste du ha ett svar här.
Kan inte du liksom kontra med en fråga då? Att nu är det svårt att vara bög, men inte lika svårt som det måste vara att leva med ett sånt där face. Nästa fråga.
Men nu ställde den här eleven inte, tror jag, frågan i syfte att vara elak, utan var faktiskt genuint uppriktigt intresserad. Så verkar det i alla fall.
Ja, det är svårt att stamma, men jag kan alltid gå i talterapi. Lycka till med att betala räkningarna på din plastikkirurgi som blir dyr med det där face. Nästa fråga. Där har du två.
Du angrep ju den här stackars eleven,
ja, men
och anklagade
man ska den. Inte, jag tycker att det största felet som jag utgår från att du har gjort är att du har låtit dem komma nära dig och sådär. Du ska ju inte ta någon skit av dem. Du måste ju liksom visa var katedern ska stå.
Ja, så här sa jag då ungefär. Ja, det är ju svårt att jämföra nog. Inget av dem är väl egentligen svårt. De har ju förstås orsakat en del olika sorts svårigheter i mitt liv. Stamning är ju faktiskt ett handikapp, men att vara bög, det är en superkraft. Så nu ska vi alltså jämföra då.
Jag försöker fundera att du ska kunna få...
Jag tyckte jag gjorde det ganska bra, ja.
Jo. Om jag skulle vara ett barn som skulle höra på det där, så skulle jag ju bara tänka på, vad är bög-superkraften?
Men att man är en supermänniska.
Att man har ingen kräkreflex.
Äckligt och fördomsfullt.
Nej, men jag bara tänker sådär, hur barn skulle tänka.
Man har inte den, nej. Men att den är borttränad. Men
det var ju ett bra svar då, det där.
Jag har nog bättre än ditt angrepp rakt på det här stackars,
det beror på,
osäkra barnet.
Det beror på lite hur hela gruppen är, tycker jag, min fråga. Och det är ju svårt också när jag inte ser det här barnet. För att i min värld så stiger ju det där barnet upp med läderväst och nitar och mohawk.
Ja.
Och då skulle jag vara sådär, ge ganska hårda bud.
Just det. Men att just att du har,
ja. Nej, men det är sådär som i fängelse. Alltså det här tipset att när du kommer till fängelse så ska du första dagen så ska du försöka mörda någon. Så att de vet liksom att okej, jag ska hålla mig undan från den här typen. Så tänker jag att första frågan som en elev frågar, så ska man liksom helt knuffa ner. Så att de sen ställer bra frågor.
Du har en... Ja,
vad är nästa fråga?
Jag är inte helt övertygad om din insikt i skolpsykologi här, men vi tar nästa fråga. Någon som parkerar längst bak och ställer den här frågan. Vår lärare visste inte om du är ateist. Är det så?
På vilket sätt är det relevant att den eleven säger vår lärare?
Jag ställer bara dem, alltså det här är alltså rakt från verkligheten.
Då skulle du ju säga att ja, det är sant, läraren visste inte.
Ja, det var precis det jag faktiskt sa också, att din lärare hade ju helt rätt i att hon inte vet om jag är ateist, för jag har aldrig talat öppet om den saken. Men var det inte en intressant fråga?
En intressant fråga?
Som avslöjar också på något vis att det har diskuterats om mig före. Ja, så där var vi då.
Att kan man faktiskt vara kristen med såna där superkrafter?
Jag är en kristen utan kräkreflex. Var någonstans i Bibeln står det att man måste ha en kräkreflex?
Vad intressant, det är liksom två egenskaper som aldrig tidigare tror jag har parats ihop i någon form.
Det finns ju ett band som heter The Kristet Utseende. Mm. Det borde finnas en kristen kräkreflex.
Du behöver någon som är kristen, någon som inte har kräkreflex. Ja. Nej, men där hade vi ju ganska samma svar då.
Ja.
Så där hade du ju full humorpoäng då, kan vi säga.
Vi kan säga så. Ja, jag går vidare här. Det, no, den här frågan då, en klassiker förstås. Men svår att svara på i stunden.
Mm.
Beskriv dig själv med tre ord.
Helt utan kräkreflex.
Jag svarar 1,90.
Ja, det var bra också. Ennesi boen burmo puto sar botning som talar sitt så popna popkun så vi popnu
dena popkun så vi lys på Ted och Kai. Det har varit en trevlig vecka. Tack Ted.
Varsågod Kai, tack själv. Ja. Samma.
För er som nu då inte är vi. Ni är några där ute som inte är vi. Så kan vi berätta att Ted har varit ledig den här veckan från sitt vanliga jobb. Mm. Och sen har vi träffats varje dag för att hitta på idéer till ett projekt vi håller på med.
Omgåtts och haft trevligt.
Ja, suttit ganska sent på kvällarna ibland över ett glas vin.
Mm.
Det blev flera glas vin till och med.
Jag har känt mig som en riktig författare.
Det här är, så här är mitt liv.
Mm.
Welcome to it.
Thank you.
Fast nu ska du tillbaka till ditt tråkiga liv.
Mm.
Det har varit väldigt roligt och jag tycker att jag har fått en nytändning i min vänskap till
en
dig.
En nytändning?
Ja, så heter det.
Mm.
Vi har ju bott tillsammans förr så att jag vet ju vad det innebär. Men ändå var det roligt att se att, vet du, hur du har ändrat och så här. Och dessutom så tänkte jag på det faktum att du blir till pappa helt när som helst nu.
Ja.
Att det är ju den Ted du är nu, just nu,
mm.
som blir ditt barns pappa. Mm. Och därför var det som på något vis roligt att iaktta olika saker som jag kan anta att ditt barn kommer att sen uppleva som lite pinsamt.
Okej.
Okay. Störande.
Okej.
Okay. Så här att min pappa är så här, jag vet, det är jättepinsamt.
Ja.
Kommer barnet att säga sen när det kan prata högsvenska.
Ja.
Ja, men alltså så jag bara liksom iakttog det här.
Okej, okay, så du har nu på något sätt att det du nu ska komma till är egentligen ett försök till att hjälpa mig så att jag kan ändra mitt störande beteende.
Du hinner ännu ändra dig. Det är några dagar kanske bara kvar, men du hinner göra en livsförändring ännu.
Okej.
Okay. Och det första då som jag nu har vetat alltid, men det är ju att du är väldigt tankspridd och aningslös.
Vad säger du? Nej, men nu får du nog förklara det.
Ja, men jag har ett exempel. Alltså, jag hade något fel på min telefon. Det var, jag skulle...
Ja, jag vet vart du är på väg.
Men för er som inte är Ted eller jag så ska jag berätta att det var något fel med hörlursuttaget. Att jag inte plötsligt kunde sätta i hörlurarna utan det var något skräp där.
Ja.
Så då frågade jag Ted att vi måste få köpa sån här tryckluft i flaska, vet ni, som man sprutar med.
Mm.
Som man sprutar på elektronik för att få bort damm och sånt.
Ja.
Och så sa jag att nej, jag har tryckluft i flaska.
Ja.
Så det är bra, då måste vi inte få köpa tryckluft i flaska.
Mm.
Ted far då till sin välfyllda garderob, återvänder med tryckluft i flaska. Ger till mig en full burk, säger skaka ordentligt och sätt i den här pipen.
No? Så det blir mer riktad luftström.
Exakt, det är ett sånt här munstycke.
Ja.
Och så skakar jag burken som är välfylld med tryckluft. No? Flytande syre får man ju anta. Och sen sätter jag i den här pipen och vi håller på, det här, den är svår att få i och alltid, men så får jag i den, riktar den här pipen sen in i min telefon och sprutar. Och det är ju då jag märker att inte har du gett mig tryckluft, utan du har gett mig sån här smörjmedel.
Så du har smörjt hörlursuttagen på din telefon.
Hela liksom det inre av min telefon är nu fyllt med sån här flytande, flottig vätska.
Jättebra, man har en knarrande dörr. Ja, men det där var jättedumt. Och det enda jag kan skylla på var att jag var igår och grävde i samma skrubb och hade hållit i den där flaskan och konstaterat, oj, tänk att jag har tryckluft. Det trodde jag inte att jag hade. Utan att på något sätt läsa vad det stod på den.
Är det ofta det händer att när du hittar någonting i din garderob så tänker du, vad bra att jag har tryckluft. Och så står du och håller i liksom ett paket havregryn.
Vilken tur att jag har Coca-Cola hemma. Nej, men det är ju en regnrock.
Men det är ju det här, att om det här skulle ha hänt till ditt barn, så skulle barnet ha kommit ihåg det här för resten av livet.
Jag har inte berättat det där åt Janika heller.
Men alltså, det här måste du göra någonting åt.
Ja, det där var en liten lapsus nu.
Ja, för att när du sen har ansvar för det här lilla, hjälplösa barnet, så kan du ju inte spruta dess face full med smörjmedel.
Nej, men samtidigt,
när du ska mata det.
Jag upplever ju att jag kanske inte är den enda skyldige här också, för att jag skulle ju också, om jag skulle vara en sån som håller på med practical jokes, så skulle jag ha kunnat gjort det där. Alltså, det skulle vara ett jätteroligt practical joke, att jag skulle hålla i smörjmedelsburken och bara gett den åt dig. För att du läste ju inte heller vad det stod, utan du bara accepterar ju att ja.
Jag fick en sprayburk
som det står smörjmedel på.
Du sa, här får du tryckluft.
Ja, jag vet det.
Och så sa jag tack, och så började jag skaka den då.
Ja.
Så, ja, härkas i världen. Nåja, det andra då, som du ännu kan förändra.
Men din telefon funkar väl ännu?
Den funkar, och samtalen går som smort nu för tiden.
Så fort du sätter i hörlurarna, så bara får de, rasar de ut direkt.
Oj. Ja, nej, men det var då när du skulle på en talkshow-inspelning.
Ja.
Till Arkada.
Ja, det var en sån här studierelaterad grej. Det var jätteroligt.
Och ungefär en timme innan inspelning så hockade du då att ja, jag måste börja få iväg. Och jag var då där. Och sen så for du in i ditt rum och böt kläder. Och tog på en helt så här fin kavaj och en fin t-skjorta. Men så kom du in då med ett par jeans som hade stora hål mellan benen. Så här riktigt synliga. Att det var som att någon hade du som faktiskt som klippt upp hela ditt skrev, så det ut. Men så sa du att inte gör det väl någonting, att man ser väl inte det här för att jag har samma färg på boxersen. Och det var ju väldigt, väldigt tydligt att du hade de här hålen där.
Och då hade jag bytt boxers också.
För att det skulle bli så här.
Ja, för att jag visste att de hålen var så stora.
Och så vet jag att Ted, du kan ju inte vara på en talkshow-inspelning till tv med liksom hela skräppon synlig.
Det var ju bara för någon studiegrej, det var bara på YouTube.
Ja, men det här är ju sånt här med föräldrar som, vet du, när man har sina kompisar där och så plötsligt kommer pappa in liksom med bara underbyxor och revensyns och så.
Men det är ju en sån pappa jag nog kommer att bli, tror jag.
Nej, men du kan ändra på den.
Jag vet inte om jag vill ändra det. Nej, men jag böt ju byxor då, till sist.
Ja.
Men skulle du inte ha varit där då, att vi inte skulle råka vara hos mig för det, så skulle jag nog ha tagit de byxorna, tror jag.
Men hur tänkte du då?
Nej, jag vet. Och sen var det ju också att man, när man i en talkshow sitter i en soffa och kameran är riktad mot skrevet. Så det skulle kunna bli spännande.
Ja, precis. Men det här har du en möjlighet. Sen, det sista då, som faktiskt är en reell sak som jag hade glömt. Det är hur uppenbart vätskrämd du blir när du måste prata finska.
Ja.
Och det kommer ju att föra vidare ditt trauma för finskan till ditt barn. Om ditt barn ser det här.
När har jag måste prata finska då?
När vi har beställt mat.
Ah, ja.
Och du liksom blir till någon sorts, jag vet inte, till en saltstod. Och skakar.
Nej, men jag tycker att det, så där är det ju också, att när man ska bli förälder, att man måste ju på något sätt, när man är föräldrar så man är ju två, och då måste man ju lappa varandras brister. Och där till exempel Janikas uppgift kommer att vara att barnet inte blir rädd för att prata finska, medan min uppgift ska vara att barnet inte ska bli få typ flygrädsla.
Ja.
Och det är ju ganska så där. Jag menar, fixar vi det då, så då är det ju bra.
Ja, men om ni bor i Helsingfors så kommer ju finskan att vara närvarande i vardagen hela tiden. Så att det är ju nog väldigt mycket viktigare att barnet får en trygg inställning till det här språket än att det nu sen då några gånger måste flyga och kanske är nervöst.
Ja, men som sagt, det är inte min uppgift. Det är Janikas uppgift.
Just det.
Hon är medveten om det här, vi har pratat om det, och jag tycker inte att det är för mycket begärt.
Sen lämnar du alltid lamporna på när du far ut då. Vad är det för grej liksom?
Nej, men det är bara kiva att komma in och så är de färdigt på.
Det här vill jag lära till mitt barn. Det finns hur mycket energi som helst i världen. Hur mycket ström som helst. Ni ska slösa bara. Det spelar ingen roll. Det finns pengar, det finns energi. Vad om hela världen går under? I don't care. Här så... får du lite smör i medel. Det slog mig just när vi pratade om det här med finskan. Att vad ska ni tala för språk med barnet?
No, alltså svenska har vi ju tänkt.
Ja, men du pratar ju dialekt. Alltså när jag umgås med dig så talar vi ju dialekt.
Men här skulle ju vara Dokrottila Borne Purmo-dialekt.
Alltså för att det här nu är ju på något vis som vi talar. Jag talar så här förstås när jag uppträder, när jag umgås med mina vänner.
Man pratar så här när man vill att så många som möjligt ska förstå det man säger. Så är det ju.
Precis. Men när vi är tillsammans så då pratar vi ju dialekt. För att det helt enkelt är avslappnat och mest naturligt.
Det är ju vårt modersmål.
Vårt modersmål. Men när du pratar med ditt barn, skulle du inte vilja vara just avslappnad och prata ditt modersmål?
Ja, det skulle jag vilja vara. Samtidigt som att om barnet då växer upp i Helsingfors, börjar gå i dagis i Helsingfors, skola i Helsingfors, har vänner från Helsingfors, så är det ju konstigt då om mitt barn är det enda som av någon anledning pratar pormodialekt i Helsingfors.
Jo.
Men jag tycker att barnet nog måste förstå pormodialekt, men kanske det inte behöver prata det.
Så hur blir det då? Du som ibland pratar dialekt?
Nej, men det blir ju alltså alltid när du kommer på besök och vi pratar dialekt, så då kommer barnet då att höra det. Och det kommer ju då barnet att koppla ihop på något sätt med att man ska prata så där med bögar. Att barnet kommer annars att vara liksom... Mamma, har du märkt att det är ganska mycket träck på gummistövlarna? Nej, men ser du till det kommer kaj! Horostuntare! Kräkreflex och så vidare!
Men det betyder ju att alltid när ni far med barnet upp till Österbotten, så kommer du att tro att det hamnar liksom i Homolandia. Så att alla...
Ja, men det blir en jättefin bild av Österbotten det. Att det enda som barnet vet om dialekt är att okej, då är man troligtvis bög om man pratar det. Så då är ju alla i Österbotten är gay.
Jag tycker det här...
Det är ju jättefint det.
Så skrossar vi fördomarna mot Österbotten ett barn i taget.
Jag har alltid tänkt att jag skulle bli en ganska bra tomte, ja.
Har du aldrig varit tomte?
Aldrig någonsin.
Oj.
För jag är ju rädd för tomtar.
Just det har du pratat om tidigare i någon podcast, tror jag.
Jag är livrädd för tomtar som är i olika butiker.
Men hur skulle du göra det annorlunda då?
För att jag tänker mig på något sätt att delvis så är det ett sätt för mig att komma över den här rädslan. Att bli det jag är rädd för. Som Batman. Ungefär.
Så att om man är rädd för hundar så ska man bli en hund. Eller jag förstår inte riktigt.
Det är det.
Den här terapin.
Det är det som min terapi går ut på. Läs min bok. Ett med din rädsla. Så att om man är rädd för att dö, ta livet av dig.
Ja, det löser allt faktiskt.
Nej, men jag tänker sådär att på något sätt att om jag då skulle uppleva det inifrån så att säga. Inifrån tomtedräkten. Andra sidan, tomtemasken.
Men när du ser barnen, om du skulle stöta på någon annan som är rädd för tomter, så skulle du se barnets skräck genom masken.
Och då skulle jag skrämma dem. Och via det på något sätt komma över det. Att istället för att vara den som blir rädd, så blir jag den som skapar rädslan. Du vet, så här som mobbning går vidare.
Det här är ju vidrigt. Men...
Nå, oberoende. Jag tror jag skulle bli en ganska bra tomte. För att jag tror att nyckeln till en bra tomte är backstoryn. Och jag tycker att det där är något som de flesta tomtar inte riktigt har fattat.
Men det finns ju inte tid att berätta någon backstory.
Jo,
nej, barnen vill bara ha paketet.
Jag har ett exempel från min farfar som var tomte åt min släkt i många, många år utan att vi visste om det. Jag har ingen aning om vem det var som var tomte.
Just det.
Även om faffa alltid var borta. Men liksom, det fanns ingen koppling, ingen logisk koppling där. Och han hade alltid en backstory. En gång så kom han in och hade tagit såna här vägarojskorna, som det heter på dialekt, alltså såna här vägpinnar som man ska, så snöplogen ska se var vägen är.
Ja.
Så hade han bundit två såna längs sitt ben och så hade han virat någon så här silvertejp runt. Och så kom han in och skrek av smärta och drog det här benet efter sig. Och så sa han, jag kraschlandade med raketen! Otroligt häftigt alltså.
Men raketen?
Ja, han hade kommit med en raket för att han hade höll på att bli försenad så han kunde inte komma med släden. Så han hade kommit med raket till Purmo och så hade han kraschlandat. Och så hade han nu måste gå genom skogen och hade brutit benet och hade liksom då kommit in och ändå delat ut paketen.
Så det kom alltså en liksom dödligt sårad gammal man som skrek
in
i ett vardagsrum.
Här är enda grejen ju här då, att det enda han gjorde var då att han hade de här väggarrojskorna liksom som någon sorts krycka då. Men att jag skulle göra det all in, alltså att jag skulle anlita sminkare, jag skulle ha liksom blod så att det skulle liksom, att benen skulle vara helt borta då. Och så skulle jag kunna också vara sådär att efter att barnen sitter i famnen och de ska fota, så skulle jag säga att jag hoppas nog inte den där rymdzombismittan smittar, för att jag har ju blivit biten. Och så skulle jag inte släppa dem bort, och så skulle jag börja morra, och så skulle jag vara som rymdzombitomten.
Ja.
Att det skulle vara en backstory till exempel.
Ja, jag gillar det här med backstory, men jag att jag tycker ju...
Skräck och julafton hör ju ihop väldigt mycket.
Ja, det är ju årets mörkaste dag.
Ja, så är det.
Nästan. Jo, men jag kan inte påstå att jag...
Jag har en annan idé. Är tomten som det är något, som något är helt klart fel med. Men att det kommer inte riktigt fram. Att man har kanske... Eventuellt så är det ändå att man ska ha två masker på sig. Att jag har en tomtemask, men sen så har jag en tomtemask på det också. För då blir alla så att, vad är grejen nu? Varför har han två tomtemasker? Men sen så ska man bete sig helt vanligt, som en väldigt proper och bra tomte. Nästan för bra.
Sen är det också att om barnen sen då är så här att, ja, det ska jag nog, jag vet att du har en mask, faffa. Mm. Och sen så sliter han bort masken och så är där en mask till.
Ja,
så vilken mindfuck.
Det har man garderat sig mot.
Och sen har du också teaterblodet under det, så du tror att det har slitit ansiktet av dig. Sprutar.
Aj, varför sliter du av mig facet? Ja, det är ett alternativ. Inbrottstomten, tänkte jag också. Där alla står och väntar att nu kommer tomten snart, och så tittar de mot tamburen. Så ska den istället komma från helt andra hållet, klädd en svart kroppstrumpa och ta paket istället för att ge dem.
Ja, vi har ju aldrig haft tomte hemma hos oss.
Han inte?
Nej, vi har inte haft det.
Men din pappa är ju tomte.
Ja, han är tomte för hela Esse.
Ja, jag sa det på Facebook.
Ja, det var Lucia-tåg i min hemby Esse, och min pappa satt på släden längst bak och slängde godis till alla barnen.
Men väcker inte det här ett otroligt hat mot din pappa? Att han var aldrig tomte åt er, men att nu är han tomte åt hela Esse.
Ja, nu hatar jag nog min far. För att han ger godis
men
till barnen.
Men har ni inga tomtar som kom ni då?
Nej, vi hade så här att vi var borta. Vi var åt julmiddag hos famma och faffa. Mm. Som bor i Jakobstad. Och sen så åkte vi hem till Esse. Och då, mysteriöst nog då, så hade tomten lämnat alla sina paket hemma hos oss.
Lite tråkigt, om jag ska vara ärlig.
Ja, men ändå så var det på något vis så här att aj, nu missar vi honom, men och jag... Det är ju paketen i alla fall. Jag tyckte det var magiskt att de dök upp bara under granen på det där sättet.
Ja, men samtidigt att ni aldrig fick se honom.
Jo, skulle det ha varit bättre det där, just att de skulle ha sprutat blod och
han skulle ha kommit in.
Och en raket skulle ha kraschat utanför.
Han skulle ha kommit in med rök och så skulle han säga: Kai! Jag är Kai-tomten från framtiden! Kom med mig! Och så skulle han ha sprungit iväg. Och så var han liksom död från framtiden.
Ja.
När du är jättegammal.
Tänk, jag måste skaffa barn bara så att jag ska få mindfucka dem på jul på
det var
sättet.
Så jag och Janika tänkte. När jag var barn så väntade jag väldigt mycket på julafton. Det gjorde ju nog alla barn förstås. Men jag hade ett knep som jag använde mig av för att på något sätt uthärda det här väntandet.
Heroin som gjorde att du sov, vet du, att du tog världens största heroinkapsel den 1 december och så låg du i koma tills den 23.
Nej.
Nej.
Inte. Utan det jag gjorde var att jag använde mig av sån här... Jag vet inte riktigt vad jag ska kalla det, men alltså en sån här strategi för hur man kan konkretisera ett väntande.
Jaha.
Och det som jag
gjorde... Som en sån här tagakam, som i armén.
Ja, på sätt och vis. Och jag menar, en julkalender är ju som en form av det. Att man liksom på något sätt ser varje dag en sorts förändring.
Man tar makt över tiden.
Ja, exakt. Och det var precis det jag gjorde. Men att jag tyckte att det var inte bra det här att det var liksom en julkalender som att det var varje dag så här pikolita i taget. Utan jag ville att det skulle vara liksom en stor grej som ändrades. Och då så ändrade jag på någonting i min omgivning och bestämde mig att på julafton ska jag ändra det tillbaks. Till exempel att man skulle kunna bestämma sig att nu när jag väntar på det här så nu ska jag möblera soffan i det där hörnet. Och sen när det, den här dagen är här så då möblerar jag den tillbaks. Men det gjorde jag ju inte, för jag var ju ett barn och fick ju möblera vardagsrummet. Utan vi hade en så här, en hemmagjord julgubbe som hade piprensare som ben. Och så tog jag, och så var de ju helt raka då, de här benen. Men så gjorde jag dem till, jag gjorde dem till korkskruvar och snurrade ihop dem. Och så bestämde jag att på julafton, då ska jag reta ut de här benen. Och då på något sätt var det lättare, för att då kunde jag gå omkring och så kunde jag se på hans deformerade korkskruvsben och vara sådär, på julafton så gör jag dem raka. Och sen då på julafton så var det otroligt tillfredsställande att direkt när jag steg upp på morgonen så for jag dit och så gjorde jag hans ben raka.
Men gjorde det här liksom väntandet snabbare?
Eller nej, det blev på något sätt mer uthärdligt.
Ja.
Jag vet inte riktigt vad det är, alltså jag skulle inte säga att det gick snabbare, men att det blev en till grej som kunde påminna mig på något sätt om att sen när dagen är här så då inträffar det här. Jag hade också en motsvarande grej för andra saker som jag väntade på, det var inte bara på julafton, utan att jag hade också ett litet klistermärke i duschen som jag skulle skrapa bort när jag har en flickvän. Och det där klistermärket så tror
jag... Nu var det här väldigt rörande här så jag kom lite av mig. Men jag måste fråga, alltså var det din egen dusch eller var var den här
nej,
duschen?
Nej, alltså hos mina föräldrar.
Har du ett klistermärke liten i duschen, förstår du?
Du har ju sett hur det ser ut hos mina föräldrar. Det var inte konstigt det. Ingen, det var liksom, det var helt vanligt.
Men hur hölls det där i alla år då?
Nej, men för att det var så här bra klistermärke. Att det var inte bara papper utan det var något så här plastigt.
Så alltid när du stod där naken och tvålade in ditt kön...
Så tittade jag på den här lilla haren.
Och tänkte att då när jag har en flickvän så ska jag ta bort dig.
Ja. Men det hände ju aldrig det där, utan att åren gick ju. Och den där haren började se allt äckligare och äckligare ut. Och sen till sist så bara förmultnade den bort.
Okej, okay, så den har inte blivit porttagen av dig?
Nej, nej. Utan att, alltså det tragiska är ju att jag gav ju upp hoppet. Alltså att, oh, att den dog av sig själv och jag lät den dö. Lika som tanken på att jag någonsin skulle ha en flickvän.
Oh.
Ja.
Men ja, jag vet inte vad jag ska säga nu då. Men vi skulle måste hitta något klistermärke här som du kan skrapa bort nu så du kan komma över.
Men jag har ju en flickvän nu.
Ja, men så att jag borde ju på något vis...
Men det är inte riktigt samma sak.
Du,
har du någon så här tarra på någon studiekort eller någonting?
Du borde skjuta någon kanin eller något.
Nej, men det borde ju vara något så här, det borde...
Jag har ju den här perkas i världen. Jag har en sån här dyr karaff.
Ja.
Som vi dricker saft ur. Mm. Ser du? Att det är ju en sån här fin finsk designglas.
Med tarran kvar.
Med tarran kvar. För det är ju två skolor med de här finska designglasen. Ja. Vars namn vi alla vet. Men som vi undviker att säga nu, för att det här är sponsrat av Yle. Men att det är ju så här att ska man ta bort de där jävla klistermärken eller inte? En del menar att om man tar bort dem så då förstörs allt.
Nej, man ska ju ta bort dem. Det vet ju alla att man ska göra.
Men då är det också att det är som såna här sekundavaror av det här märket. Men, har inget sådana
klistermärke. Men vem som helst kan ju sätta ett sådant här klistermärke på en vara och på något sätt låtsas att det är det där. Men det spelar ju ingen roll nu, utan att det som nu spelar roll är att om jag får skrapa bort det här klistermärket.
Ja.
Och då måste jag på något sätt försöka då tänka att istället för att ha en hare i duschen så hade jag då det här klistermärket på den här vasen hela tiden.
Mm, det är ju ingen hare, det är ju ett i.
Ja, men att jag skulle då liksom, jag måste fantisera nu då. Att jag hela tiden satt den här och att jag då när jag har en flickvän så ska jag ta bort det.
Men vi måste göra så att du får i duschen här nu.
Och ta bort den där?
Ja, alltså du får nog vara i fred. Men att om vi sätter med en mick i duschen så får du skrapa där. Så blir det här kanske faktiskt en closure för dig.
Tror du att det spelar någon roll?
Jag tror att du måste återuppleva den här stunden när du som barn stod och tvålade in ditt kön. Och såg på
du
den här...
Du har hakat upp dig på det där nu.
För att det handlar om flickvän, så jag kan ju tänka mig bara vad du satt och fantiserar om där. Och sen så får du skrapa bort det där märket där. Och sen så kanske det här löser sig för dig. Hör du mig, Ted?
Ja, jag hör dig nog.
Ja, är du naken nu? Jag har ju alltså ett sånt här duschskåp i min lilla lägenhet.
Och... Det är jättelitet.
Ja, det är inte stort. Ditt rums...
Oj!
Det bästa med att bo i ett höghus i stan är ju att varmvattnet aldrig tar slut. Det där vet jag inte om ni som har bott hela era liv i stan vet. Men när man bor på landet så tar ju varmvattnet slut. Jaha, ja, men nu är du alltså där då. Har du börjat påla ja. In dig igen?
Löst har jag tvål.
Ja.
Men så nu är jag här då. Och
har,
är
du, där. Har du stånd då?
Nu är jag här då. Och är sådär att jag har aldrig haft någon flickvän. Och så har jag haft den här vasen här i duschen. Hela tiden. Och är det där att sen när jag får en flickvän, då ska jag nog skrapa bort den här tarran.
Okej.
Och nu skrapar jag bort den. Jag skrapar den nu.
Ja. Känner du redan att du... Är det färdigt?
Jag har bort den nu.
Okej. Ja, men så nu kommer du också.
Inte, alltså det känns helt sådär att jag inte känns det något.
Nu.
Jag sätter det här klistermärket här i duschen och så kan du använda det.
Tills jag får en flickvän.
Den är S i lågstadium också ringlekar.
Ja, på julen speciellt. Och det var roligt, då knackade plötsligt på dörren. Och så kom liksom alla elever från de andra klasserna och dansade genom rummet. Och sen när den sista hade kommit, så då skulle vår klass då ta tag i handen på den sista. Och så skulle man ta snabbt tag i händerna på varandra. Och så får man med till nästa klass från allihopa.
Men var det hela ringleken?
Nej, sen får man till festsalen då, sen ja, när alla var samlade.
För det var ju väldigt mycket ångest och stress, tycker jag, inför det här att man skulle få hela skolan till festsalen. Och så skulle man då dansa, alltså pardans då, alltså att pojkar och flickor skulle dansa. Jag ärligt tyckte att det var fel. det kändes ju så hemskt, alltså vem skulle någon bjuda upp in?
Men såg inte då när det hände, då såg du att nu kanske snart får jag dra bort det här klistermärket.
Jo, nå klart, det är ju därför det var så spännande.
Och så ryckte det i ditt skrev.
Det var därför det var så spännande.
Vid minnet av duschen.
Det var därför det var så spännande. Men det var ju också, alltså, jag tycker att det var fel det att det ordnades de där jävla lekarna som var att man skulle hitta något par.
Jävla lekarna?
Men det var ju lekar
ja,
som man gjorde. Alltså det var ju danslekar. Och så var det ju så där att man skulle vara då.
Men det var ju roligt som barn. Nej, att vara med vänner.
Jo, men inte när det blev sån här pressen. Alltså, nu kommer jag inte ihåg exakt vad man skulle sjunga, men det var nog så här att, och vem är hans fru? Vem är hans fru? Och så ska man gå och plocka någon random flicka.
Upp på källarbacken har jag en fru.
Det var något sånt. Och så var det en otrolig press på att man liksom till en sån här melodi som får så här, så ska jag som ta ett val för resten av mitt liv.
Ja.
Och det, att man som 20-åring ställs inför det, så tycker jag, det tycker jag inte alls är bra.
Men det är ju det där är ju metafor för livet. Egentligen så går det ju just så där snabbt, och sen måste man göra det man ska göra, och sen är man död. Ja. Ringlekarna är ju fantastiska som pedagogiska förberedelser, för att man måste vara på alerten sen i livet.
Ja, men som 20-åring så kan man inte tvingas ta sådana beslut. För man vet inte som 20-åring vem man vill tillbringa resten av sitt liv med.
Var du inte kär i någon?
Jo, men inte så där att man visste att kommer man att tillbringa resten av livet. Plus att man ju oftast var med och kär i dem som var lite äldre än en. Plus att när man själv då gick på sexan, så var det ju pinsamt om man skulle dansa med någon som gick på ettan eller tvåan.
Ja.
Det var, alltså det är bara ångest och stress med det där. Jag tror inte att det är någon som tycker på riktigt att det var roligt.
Jag tyckte det var riktigt roligt. Men, ja, och så var det också ett tecken på att nu snart är det jul. Hade ni mandel i gröten också i skolan?
Ja, och det var ju också stress och ångest att man skulle måste sjunga.
Men sen så fanns det, hade ni som man måste sjunga?
Ja! Att de som fick mandelgröten så måste stiga upp och sjunga. Vad man inte kan sjunga, då men skjuter vi dig. Så var känslan i alla fall.
Det är någon som vill resa sig och sjunga inför hela skolan.
Nej, exakt.
Är du säker på att det var så där?
Ganska.
Fick du mandelgröten?
Jag kommer inte ihåg. Jag har säkert traumatiserat bort det i så fall.
Ja. Men det verkar som att du har mycket trauma kring julen.
Nej, men det var, alltså jag tycker att det är dumt. Alltså det var sån stress, tycker jag, det där åt barn. Och sådana som funderar på klistermärken i duschar och sånt.
Ja.
Men tyckte du bara att det var roligt? Var det som någon sån här lågstadie Freddie Mercury då, som sa det som att nu får jag äntligen kajkärnan lysa, och så steppar du?
Jag var ju ganska så här ganska frimodig. Kallades för vitsberättaren. Och hade ju roliga historier. Så det var ganska ju många av de äldre tjejerna som ville umgås med mig.
Men det var ju för att du inte var rädd för dem. Det var ju inte någon grej för dig att få och hämta en brud i någon sång. För det var ju inte ändå någon grej för dig.
du kan inte dra det kortet när det handlar om barn. Inte hade jag någon aning om någonting. Inte var man väl rädd för tjejer inte, på något sätt?
Jo! Men hade man ju en sexualitet redan som barn?
Alltså, det orsaken till att du inte ville dansa ringlekar, varför du var så kåt på dem?
Nej, inte kåt, men sådär att det fanns liksom en potential att bli kär i någon.
Nej.
Och så var det skrämmande.
Det är ju din människofobi här som kommer igenom, nej, som lyser igenom. Det här att hamna och liksom vara nära andra människor och stå inför andra människor.
Inte alls.
Och så här. Medan... jag hade inte den på samma sätt. Alltså inte jag nu heller, inte skulle jag heller vilja resa mig upp och sjunga i matsal. Det skulle jag inte vilja göra.
Mm.
Jag upplevde att julförberedelserna var alltid underbara. Och det var i lågstadiet så hade de alltid en morgon. Så då hade lärarna kommit tidigare och tänt ljus i alla fönster.
Mm.
Och liksom över sig skolan så här stor stenbyggnad från 50-talet. Med sådana här stora fönster. Och sen när liksom det var helt mörkt ute så plötsligt var det liksom ljus i alla fönster. Det var otroligt stämningsfullt och fantastiskt.
Varför kallade de dig till vitsberättaren då?
För jag hade de roligaste vitsarna.
Vad hade du för vitsar?
Inte minns jag dem ännu. Jag hade ju Kajs stora vitsbok också. Jag skrev en stor bok med de bästa vitsarna.
Den har jag sett faktiskt.
Ja.
Men gick du omkring då så for du då till någon snygg tjej på sexan? Så var det sådär.
De kom till mig och frågade om jag kunde berätta en vits.
Men om det skulle vara snygga pojkar då, skulle du inte ha varit rädd för dem då?
Det fanns inte, men jag tänkte inte såna.
Du säger just att det fanns inga snygga pojkar.
Jag tänkte inte såna banor givetvis. Jag upplevde, alltså jag, nej, jag hade ingen aning, alltså nej.
Mm.
Nej, men jag var bara så här på något vis att det var roligt att få andra att skratta och det var roligt med jul och det var inte så mycket ångest. Och ångesten kom sen.
Ja.
Och det är kanske för det också som jag älskar julen så här, för att man minns hur det var att vara barn, när allting var bra.
Mm.
Allting var bara skönt och spännande och så här. Och nu sen blev det ju mycket mer komplicerat livet.
Mm.
Och så går det inte att återvända dit.
Så ringlekarna hade fel?
Ringlekarna har ju rätt.
Det är just borde man det. Inte skriva en modern ringlek där man ska få in allt det där i livet? Att nu är du barn och allting är bra, ha ha ha. Sen kommer du puberteten, allt blir shit, du är kanske gay, du blir utan jobb.
Och på vilken backe är det då? Upp på Sorsigbacken blir det
har jag skit. Ingen vägn. Det ska vara intressant.
Ja, nej. Men nu är snart väntan över. Det är bara några dagar kvar. Min väntan har varit i 3,5 år. Den tar slut den här veckan. Niko, min pojkvän, flyttar ihop med mig. Han har studerat i Lappland och vi har varit i distansförhållande ända sedan vi träffades. Och nu är det slut med det. Han flyttar in hos mig och vi firar jul tillsammans och så lever vi lyckliga i alla dagar. God jul på det!
Så här gör pojkarna där de står. Så där kan du inte visa i en podd.
Här gör bögarna var de står. Sjunga bögarnas visa.
Det här är en Svenska Yle podcast.